Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså, det finns otroligt mycket rädsla kring pengar. Alltså, det finns rädsla av att förlora pengar. Det finns rädsla av att inte få in pengar. Alltså, pengar är förknippat med väldigt mycket rädsla i livet. Hej Dida!
Oj, jag här. Oj. Alltså, vi blir aldrig friska i den här podden.
Nej.
Herregud, är det inte är jag som är sjuk så är det du som är sjuk. Det är helt...
Ja, men alltså, nu är det jag som sitter och rasslar här. Men jag har ändå blivit frisk, vilket är... knappt sant att jag blir hörd. Jag var sjuk.
Men välkommen till sjukpodden Nina Valeri. Livet alltså, blir bara bättre efter 40. Man blir bara liksom frisk och kry.
Smittar du mig genom digitala
telefonen? Ja, det verkar inte bättre.
Men kan du smicka mig digitalt? Ja, nej, det verkar inte bättre. Och jag antar, och jag kände det upp min Instagram häromdagen, om det var om det här att jag var sjuk och det aldrig går över. Och att det går runt hemma. Jag var inte ensam, om man säger. Jag tror aldrig jag fått det ens. Alltså, det var den ena med den andra och sådär. Och sen så lade upp det innan en post. Och då var det ännu fler som skrev. Så att nej, alltså... låt oss bara...
ett sjukt land just nu.
Exakt, vi är ett sjukt land. Och ja. Det var som att när snön kom så blev alla sjuka. Vilket är jättekonstigt. För att jag var hur frisk som helst fram tills dess. Och tänkte dessutom på, jag har inte varit sjuk en enda gång. Hur kan det vara? Och sen bara, pang.
Det konstiga är ju att det är precis samma här nere i Italien. Liksom, att det är... här är ju alla också jättesjuka. Om och om igen, liksom. Så att det inte, handlar inte heller bara om att... men, alltså jag fattar vad du menar med snön kom eller liksom vintern kom sådär. Men det är ju något konstigt alltså den här säsongen överallt.
Du, ja. Låt oss lämna det.
Vi ska inte fastna i den skiten igen. men du, vet du vad jag skulle vilja... alltså det här är väl lite sjukt men igår... alltså, just med tanke på då att det har varit en rätt deppig period av sjukdomar och man har liksom lite så här, känslan av att gå lite på knäna liksom. Mm. Så igår så berättade min man att han skulle få att han hade haft så här ett utvecklingssamtal med sin chef och att han chefen var så sjukt nöjd över hans prestation och så där under de senaste åren och att han skulle få en större Christmas bonus än han någonsin har fått. Och ja, det här är ju lite sjukt men jag alltså så glad som jag blev när han sa det har jag inte blivit på jag vet inte hur länge. Och jag bara så här, alltså jag menar inte liksom det här är inte, jag menar inte att skryta om att vi ska få massa pengar
utan det men det är kul att du sa det
en enorm jävla lättnad. Oh. För att alltså den här skiten som vi alla befinner oss i just nu med det ekonomiska läget, det alltså jag vet inte hur har du men jag tycker att det tär något så fruktansvärt.
Ja, jag kan säga att det är nog det vi pratar mest om här hemma. Elpriser, det är nummer ett just nu, elpriserna. Mm. Och när vi ska diska, när vi ska tvätta, vilket som drar mest, vilket som drar minst. Och att duscha och torktumla är det dyraste just nu. Vi pratar om räntan, därför vi har inte bundit räntan utan vi har rörlig ränta fortfarande. Och då, för vi gjorde inte det i tid, så då blev det liksom så här. Så att räntan, hur mycket liksom våra kostnader kommer bli i december. Vi pratar om julklappar, hur mycket pengar ska vi lägga på julklappar? Eller nej, hur mycket pengar finns det kvar att lägga på julklappar? Ja. Vi pratar om att vi inte kommer att råd att åka på någon vintersemester i år. Alltså så här, det är bara så mycket negativt pengaprat här hemma. Osäkerhet inför nästa år, både du och jag, Nina, och även Johan till viss del, vi är ju entreprenörer också och jag menar, det påverkar ju jättemycket hela liksom, situationen i världen. Allt ifrån, ja förutom, jag menar okej, jag utelämnar ju vissa saker här nu i min liksom så här kalkyl, men det är ju krig i världen, det är bensinpriser, det är matpriser, alltså ni vet, det är så många saker, det är ju inte bara just de här grejerna, men allting blir dyrare, mindre ekonomi och så här, så det är ju en utmanande värld vi lever i. Jag har tänkt så himla mycket på det och liksom lite grann hur ska man göra, hur ska man tänka för att liksom orka med och ta sig ur det här stärkt. Det har jag tänkt på väldigt mycket.
Jag tycker att det är sån, jag känner, ja, precis. Men jag tänker på det sjukt mycket och det är en sån otrolig rädsla förknippat med det. För att det är liksom, alltså nu pratar ju du och jag båda ur ett väldigt privilegierat liksom,
ja,
liv som vi lever liksom i Stockholms utkanter med villa och du vet, det går ju oftast ingen nöd på oss kanske.
Nej, men, absolut.
Men med det sagt så har vi ju, som du är inne på, jobb som ju är otroligt liksom inflationsosäkra. Både vad det gäller liksom, ja, men i mitt fall så till exempel så här, skrivjobb och sånt, det betalas verkligen inte särskilt bra. Samarbeten på Instagram, ja, det är ju ett otroligt lyxigt jobb, men det är ju också någonting som är väldigt inflationsosäkert. Liksom, plötsligt finns det inga budgetar till någonting, och då kanske det helt står still liksom, i inkomsterna någon månad till exempel. Jag tänker bara för att förklara lite läget. Liksom,
ja, precis. Jag nämnde inte, nämnde inte ens inflation när jag pratade. Det är så många saker så att man får inte ens med allt.
Det är nej, men det på, allting påverkar ju varandra. Liksom, exakt, med inflation,
allt påverkar varandra.
Går matpriserna upp och då går... Alltså, det är så det.
Ja, men, exakt.
Nej, men så jag tycker att det är så jävla mycket rädsla förknippat. Framför allt då om man har ett bolån. Det tycker jag är det absolut bästa. Så, fy vad det är... Alltså man vet ju inte från en månad till en annan vad man har, vad det blir liksom. Vi har också, vi har halva vårt lån bundet och halva. Väldigt glad att halva är bundet, halva rörligt. Och det är ju liksom, alltså det är en skräck inför varje månads liksom, vad ska det bli, vad ska det bli, hur mycket pengar kommer vi göra den här månaden liksom.
Precis. Nej, men det är väldigt mycket snack om ekonomi just nu. Ja, det är jobbigt och det är ingenting som någon är särskilt bekväm av att prata om heller, känner jag. Och jag tror att det finns liksom, alltså det finns otroligt mycket rädsla kring pengar. Alltså det finns rädsla av att förlora pengar, det finns rädsla av att inte få in pengar, alltså pengar är förknippat med väldigt mycket rädsla i livet.
Ja, men det är det är liksom så här med pengar att ja, men dels det känns lite som att man både så här i vissa sammanhang skäms för att man tjänar för mycket och sen så skäms man för att man tjänar för lite eller för att man har för mycket eller har för lite. Alltså det är så här, det är sån himla, det är ett känsligt ämne av anledningar som jag inte riktigt är helt klar på varför faktiskt.
Nej, jag håller med, men jag tror att det handlar nog jättemycket om ens tidigare erfarenheter och hur man är uppväxt och vad man har för relation till pengar. Jag vet inte, jag känner så här, det var ingenting man fick lära sig i skolan om i alla fall, pengar. Jag läste ekonomi på gymnasiet, men det handlar ju mer om liksom hur man bygger företag och kredit och debet och liksom redovisning och marknadsföring. Alltså den personliga ekonomin, det är ju ingenting som, det är ju någonting man förväntas liksom bara lära sig själv. Och där liksom, om man kommer utifrån en plats där man liksom, om man kommer från lite pengar, då är det rätt så troligt att man fortsätter i den andan. Men om du kommer från mycket pengar, alltså, så kanske man fortsätter i den. Men jag ska också säga, ja, min erfarenhet är, har du pengar så kan du tjäna mer pengar. Det är mycket lättare att tjäna pengar om du har pengar. Men det handlar också om inställningen. Och jag tror att både du och jag, vi kommer säkert från jätteolika, eller jag vet att vi kommer från olika liksom, uppväxt. Jag kommer från en superentreprenöriell bakgrund där det inte fanns några pengar först alls. Alltså det fanns inga pengar för att min pappa kom till Sverige, han hade inga pengar när han kom till Sverige och han har liksom byggt upp det han har utifrån det han har gjort. Och jag var ju barn under den här tiden. Jag var ju, mina föräldrar var väldigt unga när de fick mig, så att jag liksom hade absolut ingen lyx när jag växte upp. Och jag, det var väldigt mycket prat om pengar och att det liksom alltid, att det inte fanns några pengar först. Och sen fanns det pengar, men i och med att mina föräldrar alltid kände att det inte fanns pengar så höll de alltid igen liksom. Sen har vi alltså med årens gång liksom kunnat göra mer, och jag vet att när jag började bli tonåring så kunde vi också resa mer. Och när jag var liten åkte vi alltid en månad till Frankrike och Italien. Men det var inte så att vi hyrde något lyxigt, utan det var så att hyrde någon lägenhet någonstans. Eller liksom. Mm. Det var inte lyxiga semester, men det var ju lyxiga semester på det sättet att vi kom iväg på semester. Just det. Vi körde bil ner till, liksom, till Italien och Frankrike och så. Så att mina föräldrar har haft pengar, men det tog lång tid innan liksom, vi fick någon typ av tillgång till dem när vi var små. Och det har alltid, jag har alltid haft den känslan av att oro för pengar av den anledningen. Just att jag har varit orolig att det inte ska finnas pengar.
Så intressant, för jag är absolut, vi har ju en olika bakgrund, men där är vi nog exakt likadana skulle jag säga. Just den här oron för pengar. Jag är uppvuxen på landet, verkligen liksom föräldrar som mamma var till exempel när jag var liten jobbade hon som dagmamma till exempel, och då vet vi att det är inte direkt en högavlönad direkt, och pappa var förvisso fotbollsproffs.
Men
i Sverige då, så han tjänade ju inga stora pengar direkt, utan det var ju arbetarlöner kan man ju säga liksom.
Okay.
Så att men med det sagt så hade vi ju alltid mat på bordet och vi hade liksom kläder. Ja. Alltså det var ju inte fattiga, men vi hade absolut det, vad ska man säga, lägre medelklass kanske man kan säga.
Eller just det.
Något sånt. Och jag minns verkligen att det var mycket prata om pengar, och det var ju en ekonomisk kris även då när jag var, vad gammal kan man ha varit, men någon gång på 80-talet.
Just det, precis. Det är det vi känner igen nu när vi får gå tillbaka och köpa tofflor hemma och sånt där.
Och det tärde ju jättemycket på vår familjerelation, eller mamma och pappa bråkade mycket om pengar. Det var ju precis som det är nu, oro
som det är nu,
om pengar,
ja,
skapar ju bråk och liksom så. Och tjafs om pengar och sådär. Och vi åkte aldrig utomlands, ska jag säga. Vi var i Danmark någon gång. min allra första utlandsresa var faktiskt, det var ju så stort, till Alperna. När jag gick i sjätte klass. Så det var absolut min första utlandsresa. Så att vi var ju verkligen så här, men vi semestrade i Sverige. Det var ju en annan tid då också. Det var ju inte som nu när folk flyger hejvilt överallt. Liksom,
utan nej, precis.
Det var ju inte. Och vi ärvde kläder och det var väldigt sällan det köptes nytt och sådär. Och så var det ju lite generellt mer. Liksom, på den tiden.
Precis, jag fick köpa kläder en gång per termin typ.
Ja, men exakt. Precis. Och man köpte liksom, lite till skolstaten typ.
Exakt.
Så att, men det går ju inte att jämföra kanske riktigt, men jag tror också att den det som ändå är positivt då, om man ska säga, med en ekonomisk kris, är att det skapar ju en drivkraft. Man vill ur den, man vill liksom hitta lösningar, man vill inte vara så här fattig som man känner sig.
Nej,
liksom.
Precis, så är det.
Eller så stressad eller så nervös för inkomsten eller för räntor eller vad det nu kan vara. Och det finns ju ändå någon form av studie, tror jag, som säger att den ekonomiska nivån som man är uppvuxen med, den vill man alltid, det finns alltid en drivkraft att det ska bli lite bättre för en själv och sina egna barn. Så att man ser, man kan gå rätt långt tillbaka och se att gammel mamma och morfar, de hade det så här. Sen blev det lite bättre för mamma och morfar. Och sen har mamma och pappa gjort det ännu lite bättre. Och sen har vi tagit nästa steg. Och min bror till exempel. Så det finns ju hela tiden någon slags ekonomi, både ekonomisk och sen såklart väldigt teknisk utveckling som har förbättrats på så mycket. Men det blir nästan alltid lite bättre för nästa generation. Liksom.
Ja, det är sant.
Men just det där med både den ekonomiska krisen och att mina föräldrar då dessutom kommer från en liksom, kanske ännu fattigare bakgrund då, gör ju att man hade det arvet med sig som du och jag upplever nu. Att man bara känner sån respekt för det här med att vända på slantar och att
precis, man är rädd för pengar, även om vi har haft pengar så är jag ändå rädd för pengar. Alltså jag är rädd för att förlora dem, jag är rädd för att ha dem, jag är rädd för, och det, vad jag har förstått, är en bidragande orsak till så otroligt mycket stress bland många människor. Jag tror att det är svårt att sätta ord på att det är just att man är rädd för det. Man kanske inte vet vad det är, men känslan för pengar är inte liksom lugn, avslappnad.
Nej,
ja,
exakt.
Det kommer gå. Alltså det är lite roligt för att jag tycker så här, min man är väldigt bra på det. Han säger ofta bara, skitsamma, det kommer mer pengar.
Ja, men han säger rätt ofta också. Så. Undrar om det är något manligt kvinnligt också.
Ja. Ja, jag vet inte. Men han, förlåt, nej, men det bara händer på ovanvåningen. Nej, exakt. Han är inte alls lika så här, men det är lugnt det här. Så här. Det var, jag vet inte. Men och det fattar inte jag hur han kan känna sådär. För jag blir ju jättestressad av det. Och vill liksom försöka lösa det här problemet då. Liksom, hur ska vi nu förekomma det här? Den här lågkonjunkturen. Hur ska vi liksom göra för att liksom klara av det här livet nästa år? Jag vill ha ett bra 2023. Jag vill inte känna... Så här, men det handlar så himla mycket om inställning och vad man själv gör av det. Så är det med allt.
Precis. Och det, exakt. Och det har jag också börjat tänka på mycket mer nu. Liksom så här, att vi har ju det så jäkla bra. Vad är det, liksom, vad behöver jag extra pengar till? Ingenting.
Nej, alltså,
jag, så länge man kan, liksom, du vet, vi har, framförallt nu är vi i Italien så ska vi verkligen inte klaga. Men liksom, vi har ett hem, vi har inkomst att vi klarar, eller än så länge har vi inkomst att vi klarar att köpa mat. Liksom. Jag vet inte vad nästa månad bär, tyvärr.
Nej,
det här life as egenföretagare, det är ju faktiskt, det är ju en stress, det är ju en rejäl stress. Man vet ju faktiskt inte riktigt vad, hur, på riktigt så vet man inte hur nästa månad kommer att se ut. Men just att liksom söka vara lite mer tacksam för de små sakerna i vardagen, alltså vardagsgrejen, alltså, ja, men som du var inne på, ni kommer inte ha råd att åka på någon semester, så nej, men okej, men det kanske inte heller är allt liksom, utan man kanske ska försöka glädjas över att vi lever typ.
Ja, men jag håller med. Nej, men jag sa det till Johan innan vi ska sova igår. Jag tror att det finns ett, alltså, en filosofisk mening med allt det här som händer nu.
Mm.
Jag tror att det är på djupare plan. Jag inser nu hur mycket vi har köpt lycka.
Ja, exakt. Och det, precis. Och där tänker jag också för barnen, som jag var inne på det här med att det blir en drivkraft. Att de kommer kanske i det här få lära sig lite mer om ekonomi och pengar. Att det finns inte bara helt obegränsat. Och
nej,
man kan inte köpa Pokémon-kort varje vecka. Liksom.
Nej.
Alltså så. Det är liksom för våra barn. Och det här återigen säger jag med största respekt över att vi lever ett så sjukt privilegierat liv. De har ju liksom knappt några önskelister. För de har de saknar, nej, liksom ingenting.
Man får pressa fram det.
Ja.
Ja, jag känner lite samma sak.
Och det är ju helt vansinnigt liksom. På en generation har det blivit så. För jag menar, vi hade ju jätteönskelister när vi var små.
Gud, liksom. Ja.
Fick ju längta länge efter både julklappar och födelsedagspresenter. Kanske, kanske fick man något på en namnsdag.
Ja.
Vet inte, kanske, du vet såhär.
Åh, jag vet.
Och så, våra barn är så jävla bortskämda. Oh. Det är helt sinnessjukt.
Gud, nu blir det mycket att prata om Johan här, men han hade en grej han önskade sig. Undrar om det var, fanns Nintendo då? Ja, det fanns det. Antingen det var Nintendo eller typ ett hockeyspel. Alltså det var någonting, alltså, så här, som man spelar. Och han önskade sig, men han fick aldrig det. Alltså förstår du? Han fick aldrig det. Och jag kan tycka det är så synd och så himla hemskt. Mm. Och så bara, vad kostade det då? Ja, men det kanske det kostade 800 kronor. Kanske det var jättedyrt. Alltså inte Nintendo.
Ja, men det var det ju. Det var ju svindigt.
Alltså, ja precis. Men jag tänker att det kostade kanske. Men alltså så här, att han fick aldrig det. Och det är så sjukt. Våra barn vet att när de önskar sig någonting så får de det.
Så får de det. Exakt. Ja. Och hur kul är det då liksom? Och vad blir det för drivkraft för dem sen?
Nej.
Alltså om det bara säger, men vi får ändå det. Det finns ju noll drivkraft i det. Ja. Alltså även om det känns liksom deppigt för Johan att han inte fick sitt Nintendo, så har det säkert skapat någon form av drivkraft att jag ska minsann kunna köpa mitt eget Nintendo någon dag, eller till exempel.
Eller skapa sin egna spel som man faktiskt gör nu, vilket är så himla sjukt när man tänker på det. Han sitter ju själv och designar sina egna spel.
Ja, du ser! Kanske,
hallå, jag har aldrig tänkt på det så.
Nej, precis! Han kanske ska tacka hans föräldrar för att han inte fick det där jävla Nintendo.
Ja,
men nu ska du tjäna pengar på
en vacker dag. Ja, han ska, precis, jag vet, himla sjukt. Nej, men alltså, jag vet. Men det var det jag kände. Jag sa till Johan så här, gud vad mycket pratar med Johan här idag. Nej, men att igår, jag bara, men vi måste bara, vi kommer få lära oss att hitta lyckan i. Alltså jag har alltid, jag ska ändå säga till min egen fördel, jag har varit bra på att se glädjen i många små saker i livet. Jag har alltid varit det. Men jag tror att jag måste sträcka det här ytterligare längre nu. Mm. Alltså för att jag har ju också haft det andra med utlandsresor och shopping och allting sånt som jag gillar. Mm. Men liksom, jag känner nu att jag inte vågar riktigt något av det. Och jag tror att då drar man det ytterligare en nivå att känna att nej, men nu måste jag verkligen... Jag måste hitta lyckan i den här mörka grå vardagen här hemma, faktiskt.
Ja.
Ja.
Bra övning.
Juhu, jag längtar. Nej, men alltså Nina, faktiskt skämt åsida. Jag har ju förberett, jag tänkte bara om vi ska göra det här. Jag har ju förberett en liten... En liten grej här som jag tänkte kanske... Alltså, min utgångspunkt nu är att vi alla ska... När vi har lyssnat och ni har lyssnat på det här avsnittet så kan ni känna så här... Åh, vad skönt. Det finns något jag kan göra ändå. Gud, det behöver inte gå åt helvete. Nej. Så det är
underbart.
Och några av de här sakerna känner jag så här, som jag nu har skrivit upp då, för att det här gjorde jag för att jag känner själv mig så himla orolig. Att det här är sånt som jag faktiskt vet. Men det första är då, Nina, det är att göra en budget. Och jag vet att det här vet vi ju. Göra en budget. That we know.
Det här är en klassisk sak som man vet fast aldrig gör.
Exakt. Jag gör inte det i alla fall. Man gör inte det, men vet du, jag tror att det handlar om att det här vi pratade om innan, att vi är så rädda för pengar.
Mm.
Alltså så här, vi vill inte
man vill inte, vi vill se inte det
sätta in. Nej, alltså vi vill inte se, det är så mycket negativa tankar om pengar, att vi liksom är så rädda för att göra en budget. Men en budget är ju faktiskt någonting som, vilket kan låta konstigt, men det är faktiskt någonting som ger oss pengar. För att nästa grej är då att liksom tänka på varför. Varför spenderar jag pengar på de saker jag spenderar pengar på?
Just det.
Alltså, vi tar då en märkesväska. Vill jag verkligen ha den här märkesväskan, säger vi? Eller köper jag den bara för att jag tror att jag måste ha den? Mm. Därför att jag ser den på Instagram, därför att jag ser någon... Eller liksom, kan det vara en upplevelse? Jag känner att jag ser folk göra saker, då vill jag också uppleva det här. Kommer det från liksom en osäker plats in hos en själv? Eller är det här en drömresa, drömväska? Alltså, någonting du liksom har drömt om. För att om du gör en budget, då kanske du har råd med... några av de där sakerna som du verkligen vill göra, som du tycker är kul, och liksom kan prioritera in dem. För att många gånger så spenderar vi ju pengar, typ, alltså vi till exempel, vi spenderar ju mest pengar till mataffären. Alltså det är där det typ hela vår ekonomi går, mataffären, pengar. Mm. Och för andra människor som inte är som dig och mig, Nina, som är mer kanske singlar i 30-årsåldern, det kanske är restaurangbesök, krog, utekvällar, eller så här, underhållning, det är också en sån sak som folk spenderar mycket pengar på liksom.
Mm.
Så att underhållningar, det kan vara, det kanske underhåll kanske räknas som resor också och sånt, men, och kanske vanlig shopping liksom. Så här, bara att man är ute på stan och så råkar man handla på jeans liksom.
Just
men om
det.
Och det här är jag just extremt dålig på budget. Men när jag läste här om det här och liksom kände så här, ja, men det här är nog ändå så himla viktigt att göra, för då kanske jag kan prioritera in de där jeansen då som jag verkligen vill ha, eller barnens nya kläder till balletten eller hockey eller vad det nu än kan vara liksom. Då kanske jag känner så här, men det här har vi råd till. Och så gör man lite liksom strategiskt val istället.
Mm. Mm.
Så då kanske den här rädslan för pengar försvinner, eller blir i alla fall inte lika...
Ja, men det är klart, liksom, medvetenhet kring vad man har och vilka utrymmen man har, och medvetna köp är ju det absolut bästa man kan göra, både för sig själv och sin ekonomi och för typ klimatet också. Liksom. Jag tänker också det här med materiell lycka är ju verkligen så här, det är ju ett faktum att man kan bli väldigt glad för att köpa någonting nytt eller vad det nu kan vara liksom. Men det är också ofta en ganska kortvarig lycka. Det är också någonting man kan, tänker jag kanske, nu bara hijackar jag ditt tips här, om man måste prioritera mellan olika saker, så kanske man också kan tänka, vad är det jag blir glad av?
Vad gör mig glad på riktigt?
Precis. Ja, precis, och vad, vilken lycka håller i sig längre typ. Alltså då exakt, till exempel känns... en resa är bättre än en märkesväska till exempel.
Ja, för nu tiden
två lyxiga grejer, men bara som exempel. Eller att en son får möjlighet att vara med i den här hockeyträningen en hel säsong. Ja. Att han får de där hockeykläderna, eller son eller dotter, förlåt.
Ja, exakt.
En märkesväska. till exempel.
Ja, exakt. Men alltså, liksom, tänka igenom det och göra en budget, så tror jag att man får svaren. Det här blir liksom en djupare mening än bara just ekonomi. Jag tror att det som händer nu kommer få oss att tänka så mycket mer på våra liv och hur vi lever dem.
Mm. Spännande.
Men en annan sak som också kan göra nu i dessa oroliga tider. Alltså, någonting man kan påverka själv. För att jag känner väldigt många gånger att jag kan liksom inte påverka den här ekonomiska krisen. Jag kan inte påverka inflationen. Jag kan inte påverka kriget. Jag kan inte påverka någonting. Här sitter jag och kan inte påverka någonting. Så vad kan jag göra? Jo, jag kan nätverka.
Mm.
Och nätverka är gratis. Nej, men jag menar faktiskt att det som man inte liksom riktigt vet är att de flesta jobbannonser, om du till exempel är ute efter ett nytt jobb eller du känner dig orolig för att du ska bli av med ditt jobb, du vill liksom hålla lite koll. De flesta jobb läggs inte upp på annons, utan de liksom tilldelas inom bolag, genom kontakter, människor man känner och så vidare. Så att liksom nätverka och göra sig påmind att man finns är ju faktiskt bland det bästa man kan göra för att göra sig då inflationssäker. Vad ska vi kalla det? Till exempel då, vi tar Nina som exempel här, för det här är ändå exempel.
Jag kan behöva
då blir det lite lättare. Ja, men du kan väl vi säger så här, du är ju journalist. Okej, men jag vill då vad är mina liksom, hur skulle jag kunna nätverka som journalist? Jo, men du måste ju känna så otroligt mycket människor i branschen. Skicka ett mejl, berätta vad du gör just nu, säg att du är intresserad, säg bjud på en lunch, ta en
fika.
Alltså så här, håll kontakten med människor som du känner så här på ett genuint sätt. Det här är en person jättebra. Som jag tycker om, som David då, driver den här tidningen, som jag väldigt gärna skulle vilja skriva i. Skriv till den personen, berätta. Säg, det här är vad jag funderar på just nu. Det ska vara jättekul att träffa dig någon dag och liksom, prata mer om det här. Höra hur det går för er. Jag är väldigt nyfiken på allt. Alltså, hela tiden ser du ur ett win-win-perspektiv. Att man faktiskt också kan bidra med någonting. Så att man inte bara nätverkar för sin egen skull. Utan man faktiskt är genuint intresserad av att nätverka med den här personen. För man tycker att det är en bra person. Så att hålla kontakten med människor i osäkra tider. Som man känner och liksom gör det på ett genuint sätt, då kommer man kanske vara top of mind nästa gång de behöver något eller de söker något eller så, och då kommer det komma naturligt också. Då blir det inte liksom en så här, du out of nowhere bara ringer upp, du hej, har du ett jobb till mig här? Man ska inte glömma bort sitt nätverk och sina kontakter och att det faktiskt kan finnas väldigt många jobbmöjligheter i dem.
Mycket bra, det är jag faktiskt väldigt dålig på.
Ja, men för att man tänker så här, för ibland så ser man så här, men gud, den där personen fick det jobbet. Men varför fick den det? Jag har ju mycket bättre på det här, tycker man själv. Men de vet väl inte att jag skulle vilja ha det, att jag finns ens, att jag vill göra det jobbet. Nej, men det finns så himla många tankar kring det där med att man känner, och då kommer de här tankarna att man känner sig liksom inte tillräckligt bra och så vidare. Så att, nej, det är bara, hör av dig. Berätta vad du är bra på, och vi är rätt så dåliga på det där, tror jag. Håll kontakten.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
En annan sak som är också jättebra att göra nu, och det här är också så här, förlåt, men tycker jag är lite så här tråkig grej, det är ju att skaffa ett sparkonto.
Ja, nej men det
so boring.
Sparkonton, fonder och sånt, det älskar jag. Gud, så jag, alltså, är inte superintressant, men jag älskar ju, det finns ingenting som gör mig nöjdare än att gå in på mina, jag har ganska många olika bankappar då.
Aktier
och allt möjligt. Och bara gå in och kolla hur det går. Och bara, åh, den har gått upp några procent. Och bara, åh, underbart. Som en mini-orgasm varje gång. Jag kan verkligen rekommendera det.
Ja, nej men alltså så är det ju. Och det är så himla lätt att man, alltså, om man har dedikerat pengar varje månad till sparkonto. Annars är det så lätt att man bara, nu tog pengarna slut igen. Ja, det blev
nej, men exakt. Precis.
Jag har en automatisk överföring kanske. Ja, precis. Jag har slutat med det här själv. Så det här rådet som jag nu ger er tar jag till mig själv också. Men alltså, det finns en sista sak som jag... alltså det här är någonting som jag verkligen brinner för. Och tycker är typ det roligaste i alla de här grejerna vi pratar om. För allt det här kan kännas lite så här, oh no, gud vad jobbigt. Men det här att växla upp sitt personliga varumärke. Det tycker jag är så jäkla intressant alltså. Och verkligen så här fundera. Alltså, jag menar, just när det gäller bolag så här sitter man alltid och funderar. Men vad är hisspitchen då? Men vad är mitt varumärkes hisspitch? Har du tänkt på det,
det
då?
Inte så... Nej, men alltså det är ju... Det där är ju... Du är ju bra på det där. Men jag tycker ju att det är skitsvårt att se mig själv som ett varumärke. Även om jag fattar ju att det... Och det ligger ju verkligen i liksom våran tidsanda också. Att, liksom, att tänka så. Men jag tänker också att det måste vara svårt för alla som inte är i så här influencer-media-världen att tänka så. Även om det är precis så man ska göra då. Även om man, låt säga, jobbar som... lågstadielärare eller bibliotekarie eller jobba på ICA eller, vad, eller inom industri, vad som är, alltså alla yrken, nu säger jag som sagt, jag är inte bra på det här själv, men vad jag förstår i alla fall så kan det vara bra för alla att tänka så.
Inte jag bara tror att det är det som... Nej, jag tror det är framtiden. Liksom. Ja, jag tror att det är framtiden att tänka så. Och i USA till exempel så har typ... Alltså det här är också en sån här bizarr grej som man inte tänker egentligen borde vara. Men där är ju till och med din husläkare ett varumärke. Så att val av husläkare handlar hur mycket hur de profilerar sig. Och valet liksom hamnar kanske på någon som man tycker profilerar sig på ett bra sätt. Och det kan vara allt från jurister, advokater. Du kan vara alltså någonstans i vilken bransch du än är i. För jag förstår vad du menar om man då är, vi säger lärare. Fast lärare har ju också ett eget varumärke. Därför att du kanske som lärare har dröm att jobba på en viss skola. Eller jobba med, nu kan jag inte riktigt sätta mig in i det här. Så jag ber om ursäkt för mina felaktiga paralleller här. Men att du har kanske en dröm om att bli speciallärare eller lärare inom något speciellt område eller sådär. Då måste man också utmärka sig och visa, ja men jag är perfekt för den här rollen. Jag brinner för barn som behöver extra hjälp. Och jag, så här, det är ju på sätt och vis ens personliga varumärke också. Så att visa att, och liksom så. Och,
men är liksom, det liksom bara ett nytt ord, det här liksom personliga varum, är det liksom egentligen bara ett nytt ord för att visa framfötterna i det man vill förmedla på sig själv?
På ett djupare, liksom? Ja, men jo, på sätt och vis, men det är på ett djupare plan, för jag tror att idag måste man uttrycka det på olika plattformar. Jag tror att man kan alltså förmedla det så, sen är det absolut att det måste, det behövs ju inte vara så, men till exempel då vi tar den här läraren, han eller hon kanske inte riktigt kan förmedla det på en plattform, eller så kan den det, alltså jag vet ju inte, det är helt upp till liksom hur det ser ut, liksom förutsättningar, men kanske skolan har en egen Instagram då, och där kanske den personen utmärker sig genom att göra speciella evenemang för barnen eller visa vad den kan, eller liksom på något sätt så visa att det här är jag, är rätt för det här jobbet, eller så är det i någon så här, ja, gruppchatter eller jag vet inte, någonstans. Ja, på sätt och vis. För det är så liksom, kan det man nog säga.
Ja, för det är liksom... Men, det är ju, alltså, jag tänker bara för att liksom ta ner det här lite, för just det här personliga varumärket kan ju låta så himla flashigt på något vis. Liksom.
Och också exakt, jag fattar.
Lite kan man också känna så här... att det blir så himla, ja men lite plastigt nästan, du vet, så här, man ska paketera sig. Men å andra sidan så är det ju egentligen samma sätt som det har funkat innan, bara att det är lite, man försöker bara göra det lite tydligare kanske.
Ja, men exakt, liksom det här, som en CV
visa framsätterna typ. Eller visa vad man, ja men precis, vad man vill och vad man är bra på, så har man ju kanske gjort i alla tider egentligen, men man,
man ska paketera lite annorlunda nu bara.
Ja.
Nej, men så tror jag det, och då är det ju viktigt att fundera lite grann, alltså, och där kommer liksom jag till nästa grej, alltså, inom det här ämnet då, är ju att någonting jag tänker väldigt mycket på, som vi har pratat om, du och jag också, alltså, vad ger jag? Till vem? Vad ger jag och till vem?
Just det.
För att om man kommer utifrån det, då, och liksom därför menar jag att man ska tänka igenom det. Vad ger jag och till vem? Och varför är just det här viktigt för mig? Alltså så att man inte liksom hela tiden fastnar i att man ska liksom, att det ska ett annat syfte av någonting som verkar bra, eller liksom någonting som utåt sett ska vara på ett sätt verka liksom snyggt eller bra eller kul eller spännande. Utan liksom så här, vad ger jag genuint i det här som jag gör? Det är ju en väldigt liksom viktig grej. Och liksom alltid från vilka är mina egenskaper i det här. Och vem är jag? Alltså, vem är jag? Och vem, vad ger jag till vem? Alltså, så det tänker jag, det kan man applicera över till nästan vilket jobb som helst.
Och vad man får ut av det själv. Liksom.
Vad man får ut av det och vad man ger. Är så viktigast av allt, tror jag. För på något sätt så här, om du ger någonting som människor vill ha, då kommer du till slut också kunna tjäna pengar på det.
Just det.
Så det hänger ju ihop.
Sant.
Ja, det är så många saker att tänka på. Men
ja,
ändå.
Men alltså, det här är nästan, du får nästan kanske, det här kanske du ska göra en liten extra stor skola kring, just det här med varumärket. Att liksom göra ett helt avsnitt kring hur man ska hitta det och göra sitt bästa av det på något vis.
Precis.
För det är fast svårt. Jag tycker det är svårt, och jag har ändå funnits i den här världen där man pratat om sitt personliga varumärke i många, många år. Liksom. Jag tycker fortfarande att det är ganska svårt.
Ja, men så är det ju. För att, som du sa, hur ska jag nu då liksom applicera över det här i mitt liv? När jag har gått igenom och funderat på alla de här sakerna. Så nu vill jag att du tar fram papper och penna.
Oh, måste jag hämta.
Ja. Det här behöver du kanske fundera lite längre på, men om du lyssnar här och inte har papper och penna, så gör det ingenting, då kan du lyssna igen och så tar du fram papper och penna då.
Just det.
Och du kan börja med att göra tre stora cirklar på det här pappret. Jag kan bara berätta lite grann om det här testet då. Det kallas för The Sweet Spot Diagram. Och det finns att hitta på internet också. Så det här är ingenting jag hittar på själv. Också, utan det är någonting som jag har hört om och som går att läsa om. Och det är liksom en övning som man gör för att hitta en, alltså dels liksom hitta sig själv i det man gör, tycker jag. Men framförallt för att hitta ett nytt sätt att kanske tjäna pengar, skaffa sig en extra inkomst helt enkelt. Om man känner sig orolig i liksom, ekonomiska kristider, hitta ett nytt sätt att tjäna pengar på. I alla fall.
Okay, så spännande. Man tar... Så du ska se till att jag får en helt ny karriär här nu.
Nu ska vi se vad vi kan hitta på här. Nej, men jag tänker så här, vi börjar lite smart. Du börjar med att göra tre ganska stora cirklar på de här, i det här pappret. Och i den ena cirkeln så skriver du love. Och i den andra cirkeln så skriver du skill. Och i den tredje cirkeln så skriver du income. Och om vi då går tillbaka till love. Där ska du då skriva in 5-10 saker som du älskar att göra. Sånt som är din hobby, någonting du gläds av. Någonting där liksom du känner så här finns det mycket passion och glädje. Det kan vara till exempel att du älskar att sjunga. Du kan älska att skriva. Du kanske älskar att simma. Du kanske, jag vet inte, men du vet, sådana saker. Du älskar att fotografera och sådär. Och sen så kommer vi då till skill. Alltså du kan ju fortsätta göra den här övningen sen också när vi har klarat det här idag. Skill, och där skriver du fortsättningsvis då 5-10 saker som du är bra på. Det får absolut vara samma sak, men för mig då till exempel skulle det kunna vara, men jag är designer, jag är bra på det, jag är bra på att skriva, säger vi. Eller så här. Man är bra på någonting som man känner att Det här är någonting som jag, en erfarenhet jag har byggt upp med någonting som jag kan. Och det är inte så himla lätt. Man får vara lite kreativ här och tänka ut, vad är jag verkligen bra på? Ja, men jag kanske till och med också är bra på att reda ut konflikter på jobbet. Eller jag kanske är bra på att dekorera. Eller jag kanske är bra på prata.
Just det. Som typ jag nu då tänker så här liksom, ja, men jag, just det. Som jag typ tänker så här nu då, jag är ganska bra på att så här, jag är rätt socialt bra, liksom bra på att snacka inför folk eller snacka med folk från olika delar.
Då är det en skill.
Så här. Det är det en skill. Liksom.
Ja, okay. Då är det en skill. Mm. Det är viktigt att man, för jag, nu sa jag 5-10 saker, men man kan absolut skriva ner mer och det är bara att ösa på. Jag har själv gjort den här övningen förut och den var faktiskt ganska intressant. Det tar lite tid och det går inte att göra så här snabbt som att du och jag pratar nu, Nina, utan man måste liksom sitta och fundera igenom.
Nej, mycket känner jag. Mm.
Ja, nej, men så man måste ju verkligen vara liksom så här, ge det här tid, sitta och tänka efter och så skriver du in. Sen har vi den sista punkten och det är då income. Och där ska du skriva in olika sätt att tjäna pengar som liksom rör de här två grejerna. Till exempel coaching skulle kunna vara en grej. Design eller skapa både fysiska eller psykiska, vad säger jag? Fysiska eller digitala produkter. Och när man då liksom blandar ihop allt det här så hittar man the sweet spot. Då skulle man kunna säga så här att vi säger att du är en du älskar att skriva och ditt yrke är journalist, men du är också coach. Då skulle du kunna börja coacha folk i hur man ska skriva och hur man kan uttrycka sig. Så starta online skrivarkurser till exempel.
Just det.
Så att, bara liksom så här lite snabbt och utan att jag egentligen vet vad du har skrivit, men liksom sånt där. Det skulle kunna vara starta onlinekurs, det kan vara, då kan man hitta sin sweet spot där man kan faktiskt tjäna mer pengar utifrån på någonting man absolut aldrig hade tänkt på förut att man kunde göra.
Just det. Så om jag har skrivit att jag älskar paddel, är bra på att moderera samtal och inkomst sälja artiklar. Hur får vi ihop det då? Ska jag skriva en paddelartikel?
Ja, att faktiskt skriva, kanske höra av dig till tidningar som skriver, nu vet
paddle
inte om
magazine.
Det finns. Ja, men liksom tidningar.
Nej, förlåt, jag bara
som...
var tvungen att skoja lite att jag har skrivit paddel där, jo, som men, älskar. Det är
ju... Ja, men exakt, men du kanske ska bli paddeltränare.
Det tror jag inte, så bra är jag inte.
Nej.
Men jag skulle ju kunna bli paddel, kanske kommentator. Eller paddel.
Exakt.
Faktiskt, nu jag skojar ju bara om det här med paddel. Men det skulle ju kunna vara, som jag har ju ändå varit lite så här skapat paddelturneringar och sånt. Det är ju faktiskt någonting man skulle kunna tjäna pengar på.
Absolut. Och jag menar, det finns sant. Ju kanske inte i Italien där du är nu. Så
nej,
jag menar...
Ja, men
du
precis.
Alltså, det
är
roligt
att
komma på massa
grejer. Jag bara skämtade om det, så kom vi ändå fram till något. Det är faktiskt inte dumt, hörru.
Nej, du
vad
ser.
Spännande.
Jag menar, allting...
ska jag sätta mig med ordentligt.
Ja, nej, men faktiskt. Och jag tror att det här är en, liksom en fin övning gör för att stärka sitt självförtroende. För många gånger när man kommer in i såna här perioder så känner man så här... Oh, jag har ingenting att ge, jag kan ingenting. Jag är inte, alltså, du är så här, jag är inte bra på någonting. Alltså, sätter man sig ner och skriver... Till slut, alltså det började lite så här trögt, men sen så bara rasslade ju. Men gud, jag kan det. Alltså verkligen en jättefin övning att göra för sitt eget självförtroende också. Så att man känner sig stark.
Vet du vad jag nästan upplever kan vara det svåraste? Är att komma på vad man älskar. Alltså så här, för man har ju liksom lite så här, okej, det jag skriver upp snabbt och bara så här, jag älskar att spela paddel, jag älskar att vara i trädgården och grejer med trädgården. Och jag älskar att skriva. Ja. Sen bara, vad älskar jag mer egentligen? Så här liksom. För det är en skitbra sån personlighetsövning. Vad älskar jag egentligen? För att det finns ju mycket man gillar att göra som är kul och sådär. Men vad älskar jag verkligen? Det är inte
det är ett
liksom.
Starkt ord. Nej, men precis. Men då kan man kanske, om man säger att man älskar kanske att resa som jag gör. Och uppleva nya kulturer. Då kanske det är... Alltså då kanske det... Det roliga var att jag kom fram till att influencerjobb är ju faktiskt ganska bra för mig.
Ja,
är ju redan det roliga, för det får man göra alla de här grejerna. Men,
så att,
ja, skitsamma. Men det är lite kul, för man kanske kan applicera över det in i något jobb som man inte egentligen är just... Det behöver kanske inte bli reseledare, liksom, för det kanske jag inte vill. Jag kanske älskar att bli min familj och vara hemma, och då passar inte det särskilt bra. Så att, jag tror nog man ska liksom se liksom, kanske lite mer... ytlig nivå. Lite som du var inne på, paddel, skriva och prata inför folk. Alltså, det där är ju faktiskt ganska kul. Det var inte en helt fel kombination.
Nej, faktiskt. Faktiskt. Ja, men kul. Jag ska sätta mig detta genast när vi är färdiga här.
Jag gör det.
Grotta ner mig.
Jag vill höra hur det gick sen.
Ja,
men
exakt.
Lite som du sa, kanske jag ska börja snabbt skriva ner det här och lägga upp det på Instagram.
Ja, men gör
så
det.
Att fler kan ta reda på ta del av det. Nu är det här bara en liksom snabb skiss av saker och ting jag har hört och liksom fått inspiration från andra. Men som jag satt ihop själv här, som jag, av det jag tycker liksom kändes viktigast.
Men det är så superbra. Att, we need your guidance, så det är toppen.
Ja. Ja, härligt. Jag hoppas att ni som lyssnar har fått någon slags liten så här trygghet i att det faktiskt finns saker man kan påverka själv när livet känns som att det inte går att påverka själv.
Verkligen. Och att ni absolut inte är ensamma om just den här ångesten som sipprar över nu med all ekonomiska kriser som pågår. Det påverkar oss alla på olika sätt.
Det gör det, verkligen. Ha det nu så jättebra och ta hand om varandra och se till att hitta glädjen i det lilla.
Oh, så fint sammanfattat, det säger vi. Tack så mycket för att du har lyssnat.
Ha det bra, alla.
Hej, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.